Så hundarna som har blivit bestraffade verkar ha en lägre förväntan på belöning helt enkelt. Vi skulle kunna säga att vi pratar om det som vi människor ofta kallar motivation.
Varmt välkommen till Braver Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendetredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på braverdogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer.
I förra avsnittet började vi titta på forskning gjord för att undersöka om hundar som tränas med både belöning och bestraffning skiljer sig från hundar som endast tränas med belöningsbaserad träning. Så studien vi tittar på undersöker om det finns något samband mellan bestraffning och optimism eller pessimism på de här hundarna i studien. Så vi har alltså en grupp med hundar som endast tränats belöningsbaserat och så har vi en grupp som tränats med en kombination av belöning och bestraffning. Och när jag säger bestraffning så syftar jag alltså på det som kallas positiv bestraffning rent inlärningsmässigt. Och det handlar ju inte om att det är positivt utifrån någon värdering, utan det handlar om att man tillför någonting. Man tillför något slags obehag i en korrigering. Och i förra avsnittet gick jag igenom vilka bestraffningsmetoder som man använt. Och en cool grej som är bra att veta och förstå om den här studien, det är att man har kontrollerat för hundarnas ras. Och när jag säger kontrollerat för, då menar jag att man har sett till att inte raserna som är med i studien på något sätt påverkar resultatet. Så tänk så här, om de flesta hundarna i gruppen som tränades med bestraffning hade råkat vara schäfrar och rottweilers och de som var i den 100% belöningsbaserade gruppen, om det till exempel var mer cocker spaniels och ja, vad vet jag, kanske labradorer, ja då hade man de sambanden man fann då, de hade ju kunnat varit på grund av att vi hade mer övervikt av vissa raser i en grupp jämfört med den andra. Snarare än att det var metoderna som man kunde dra sambanden med, så att säga. Och detsamma gällde faktiskt korsningar. Det var 7 korsningshundar i varje grupp. Och vill du veta exakt vilka raser som var med så finner du länken till studien på avsnittssidan såklart. Och där finner du även en grafik som jag har gjort för att illustrera det här testet som ju var lite, kan vara lite svårt att förstå och följa med när man bara hör det. Så där finner du en liten illustration som gör det lite enklare att förstå hur testet gick till. Så man har alltså kontrollerat för raspåverkan genom att designa studien smart med samma raser i båda grupperna. Och man har även sett till att ha en jämn fördelning av hanar och tikar och kastrerade hundar och så vidare. Och samma sak har man gjort när det gäller ålder. Så det är väldigt coolt. Då kan vi liksom lita på resultatet lite mer. Så vad fann man då när man testade och jämförde hundar som tränats med en blandning av belöning och bestraffning versus hundar som endast tränats med belöning? Ja, för det första, hundarna i båda grupperna lärde sig lika snabbt att den positiva skålen, som vi kallar den, hade godis i sig och den negativa skålen inte hade någonting i sig. Så träningsmetoderna hundarna upplevt tidigare gjorde det inte svårare eller enklare att lära sig just den här nya uppgiften. Alltså lära sig associationen med att en skål hade godis i sig och en skål placerad på en annan plats aldrig hade godis i sig. Och det här var ju liksom grundplattan för den här studien, att hundarna sprang snabbare till den skålen där de lärde sig att aha, här ligger det alltid en godis. Men de hundarna som uteslutande tränats med belöningsbaserade metoder hade en kortare latenstid, det vill säga de sprang fortare till alla testskålarna som man placerade ut i tre olika positioner mellan den här positionen där vi hade en positiv skål och den positionen där vi ställde en negativ skål som då aldrig hade godis i sig. Och extra snabbt sprang de när testskålen stod i positionen närmast den positiva skålens placering och i mitten. Så i testerna sprang alltså hundarna som bara tränas med belöning snabbare till de här skålarna som de inte visste om det skulle vara godis eller inte, för de hade aldrig upplevt det här förut. Hur ska vi tolka det här egentligen? Ja, vi vet ju att det inte har med raserna att göra, eller ålder eller kön, för det hade man ju kontrollerat för i studien i och med att man satte in lika många hundar av samma raser i båda grupper och så vidare. Så resultat den indikerar alltså att hundar som tränats med bestraffning är mer pessimistiska än hundar som tränats med uteslutande belöningsbaserad träning. Så det kan vi säga, eftersom de bestraffade hundarna verkar anse att det är mindre sannolikt att det ska vara godis i de här nya testskålarna som ställs ut, eftersom de helt enkelt springer långsammare än den gruppen av hundar som bara tränats med belöningsbaserad träning. Så hundarna som har blivit bestraffade verkar ha en lägre förväntan på belöning helt enkelt. Vi skulle kunna säga att vi pratar om det som vi människor ofta kallar motivation. När man tittar på det här utifrån att det ser ut som att hundarna som har bestraffats tenderar att vara mindre motiverade än de andra, eftersom de alltså springer långsammare mot en skål och antar att det inte finns något godis där. Och jag tycker det är intressant att kasta in det här med motivation, för det är ofta någonting som folk säger, min hund är inte motiverad eller mer motiverad. Och här, den här studien påvisar ju faktiskt att hur vi behandlar våra hundar påverkar kanske deras motivation att göra något nytt tillsammans med oss. Så vad betyder det här egentligen då? Ja, rent krasst, om vi vill ha hundar som ser peppiga och glada ut och som har full fart och driv och motivation och fokus och allt det här vi älskar så mycket med våra hundar, då indikerar verkligen den här studien att vi ska välja 100% belöningsbaserade strategier snarare än att korrigera våra hundar när det inte går som vi vill. Och om vi vill ha hundar som mår bra, om vi vill ha hundar som har en så bra livskvalitet som möjligt, som blir stresståliga och som hanterar de här oundvikliga svårigheterna som vi alla hamnar i förr eller senare. Ja, om vi vill ha hundar som hanterar det på bästa sätt, då indikerar den här studien att det är belöningsbaserad träning vi ska välja snarare än att korrigera. Så om din hund hoppar upp på en besökare och du inte vill att hunden ska hoppa upp på en besökare, så är det sannolikt smartare att du fokuserar på att bygga beteendet du vill ha, beteendet du vill att din hund ska göra, och långsamt öka svårighetsgraden. Vi brukar prata om att höja svårighetsgraden lika långsamt som gräset växer. Det vill säga, det är ju ingen som ser att gräset växer, men en vecka senare får man klippa det ändå. Så om vi låter hunden hålla i taktpinnen på träningen istället för att gå för fort fram och sen korrigera, så får vi hundar som antagligen är mer optimistiska generellt i livet än om vi korrigerar. Så för hundar finns det ett samband mellan bestraffning och pessimism enligt den här studien. Men det är inte etablerat att det är ett orsakssamband, det vill säga vi kan inte säga att det är kausalitet, men det är absolut ett samband. Och vet du vad det kanske coolaste är? det är att det här inte är den första studien i sitt slag. Aha, eller hur? Det har vi ju pratat om tidigare, att en studie är ju såklart kanon att läsa på ett visst område och på en viss sak. Men studien blir ju mycket mer pålitlig när någon upprepar studien och inte bara bygger vidare på resultaten som man fick i en studie, utan också konfirmerar att man faktiskt får samma resultat. Att det liksom inte är bara hittepå som någon har suttit och gjort, utan det här är evidens som man kan återupprepa och få samma resultat. Så det kanske allra viktigaste med den här studien är att den undersöker samma sak som en tidigare studie gjort. Och att man i den här studien då, som jag säger, byggt vidare och kontrollerat för det här med ras som den tidigare studien inte gjorde. Och man får alltså samma resultat. Och det är det som är riktigt, riktigt coolt tycker jag. För då kan vi verkligen prata om att det blir pålitligt, eller i alla fall mer pålitligt. Att vi med större säkerhet och evidens i fickan kan säga att hundar som korrigeras och bestraffas är mer pessimistiska än hundar som tränas med 100% i belöningsbaserad träning. Så det här är evidens som stöttar rek och hundträning helt enkelt. Så nästa gång du möter någon som korrigerar sin hund, så kan du hälsa dem att det finns bättre tillfällen att försöka förändra ett beteende än när det händer. Faktum är att det sämsta tillfället att försöka förändra ett beteende än när det händer. Och att det just finns flera studier som påvisar ett samband mellan pessimism och bestraffning. Och att när vi har individer som är optimistiska, så optimerar vi inte bara upplevelsen där och då, utan de här hundarna klarar antagligen av att hantera livet och även hälsan på ett sätt då, på ett bättre sätt. Det är i alla fall det de här studierna indikerar. Och det är ju väldigt i samklang med det jag har citerat flera gånger i den här podden, som Susan Friedman har sagt, att när vi träna våra hundar med belöningsbaserad träning och ger dem valmöjlighet och så vidare, så blir det lättare för dem att hantera de situationerna där vi inte kan ge dem valmöjlighet. Och i nästa avsnitt ska vi fortsätta att lära av forskningen, och närmare bestämt ska vi titta på hur vi kan optimera inlärningen. Vi ska dyka ner i två spännande studier som bland annat analyserar vilka träningsupplägg som kan vara fördelaktiga om vi vill att våra hundar ska klara av stora störningar. Som många arbetande hundar, till exempel polishundar och så, kan ju utsättas för extremt utmanande situationer, och deras beteenden måste ju funka även om det låter, även om det lyser skarpt och så vidare och så vidare. Så det här kommer vi gräva i nästa avsnitt och titta på hur vi kan träna så att beteenden håller för hård belastning.
Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.